Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till avsnitt 28 av Vinskolan. Din personliga vinsten i tandköttet som precis kommer dit lagom till läggdags. Med oss i den här vingården vi kallar podcast är såklart återigen jag, Carl-Johan Merlot Mölstad och du, Mikael Grenache. Oj. Mölstad. Aha. Känner du dig nöjd över att vara en Grenache?
Absolut. Ja. Det låter lite tufft faktiskt.
Ja, jag tycker att det är Grenache. Coolaste druvnamnet. Och det är lite delvis det vi ska prata om idag. Inte vinsten kanske så mycket. Jag vet inte. Eller ska vi göra det? Ska vi
säga?
Nej, inget vinsten. Utan vad som händer när man gör lite av en häxblandning med vin. Fast bra då, ska vi säga.
Ja.
Det vill säga vinblandningar. Kanske vi ska kalla det. Eller ska vi göra så här, vad är det vi menar med vinblandning?
Vad håller vi på med?
Ja, ett det. Ja. Två, vad är det vi menar med vinblandning?
Nej, men det här är ju väldigt roligt ämne, tycker jag då.
Ja.
Därför att det är ingen som dricker vin, tror jag, som funderar så mycket på hur det är blandat.
Nej.
Varför det är blandat. Man kan ju förstå när man ser ett vin med tre druvor att det måste vara blandat på något sätt.
Ja, de ligger inte i lager på liksom. Nej.
Olja och vinäger.
Ja.
Men alla viner, oavsett hur de är gjorda, hur många druvor som är i och så vidare, så är de en blandning.
Men Ebba då säger att även om det står en sån amerikansk Chardonnay, står det på hela, det heter Chardonnay från Chardonnay Vineyard, då är det annat än Chardonnay i den också.
Nej då, men det är olika Chardonnay kanske.
Ja, okej.
Ja, och det är det vi ska prata om här. Och för vinmakarna är ju det här det absolut viktigaste de gör.
Ja.
Oavsett vilken typ och stil av vin de ska göra, så liksom är det nästan uteslutande en väldigt nogsam process i att blanda ihop det slutliga vinet.
Alltså en grej som vi har pratat om då i avsnitt 4 eller något sånt, om själva vingården, hur det går till och hela den bidviten. Sen ska man liksom få mycket av det som gör vinet till vinet då, är antar jag att man liksom blandar ihop det här på rätt sätt.
Ja, det här är ju det som görs efter att det är färdigjäst.
Ja.
Man har de färdiga vinerna i olika tankar och fat.
Ja.
Och då kommer processen med att skapa vinet utifrån de här. Antingen det är ett multidruvvin eller ett endruvsvin.
Ja, just det. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa frågan här kanske, men varför är då alla viner som kommer på flaska, en blandning. Varför är det så?
Det finns massor av olika skäl.
Jag tänker, varför kan man inte, om man hittar en toppen druva, köpa den bara?
Jo, men alltså ett skäl är ju att vinet, druvorna, plantorna växer i olika vingårdar.
Ja.
Och vingårdarna har ju kanske olika karaktär, olika terroir, olika solbelysta. Så att mognaden och så kan ju bli lite olika karaktären på det vinet som görs.
Mm.
Sen kan man ju bestämma sig att man blandar ihop alla druvorna i ett. Men oftast vill man nog ha varje vingård vinifierad separat.
Okej, okay, så man, du menar att man har liksom olika tankar där man blandar inte druvorna innan.
Vanligtvis inte. Vi kan komma till det också.
Okay. Ja, det är mycket, gissa på att det är så här. Så här gör man oftast om man inte pratar om det här vinet. För de just gör det. Så här.
Ja. Okay. Men det är ett skäl att man vill utjämna kvaliteten på olika vingårdar.
Mm.
Kanske vädret påverkat skördeutfallet och sådär.
Mm.
Mellan olika årgångar och så.
Och det man har hört om, som det, när vi pratat om champagne i de avsnitten vi har gjort det, då har ju du sagt att det handlar mycket om att kunna göra samma champagne hela tiden. Så då blandar man ut med olika årgångar och sånt.
Det ska smaka likadant, men receptet är ju sällan detsamma.
Ja.
För att det är ju en sak, och det är också ett skäl till att man blandar. Det vill säga att om man vill göra en vinstil, du har ett vin som är väldigt populärt.
Ja.
Och det ska du då framkalla känslan av i den här blandningen varje år.
Ja.
Och det är inte bara att säga att receptet är 60, 43 och 12 av någonting procent.
Nej.
Utan det kan ju bero på vilken mognad man har haft, hur året har varit. Så får man kanske bygga ihop de här vinerna på lite olika sätt. Ja. Komplicerat, men spännande.
Det är en rolig ekvation. För att
vinmakarna älskar det. Jag har ju suttit med några gånger. Då är det liksom tre stycken som provar och häller upp i små mätglas och sådär. Och sen som sitter och för noteringar. Hur blev det här nu? 3% utav det, 4% utav det. Och då heter det ju inte druvan. Och då har flaskorna något nummer som man provar ihop. Så att det är väl det.
Okej, okay. Så dels är, kan man säga då, det är dels för att liksom göra mindre skillnad mellan årgångarna på något sätt.
Mm.
Och sen om man har en speciell stil så försöker man liksom vara lite som galen professor och återkomma till den stilen så att det blir samma.
Ja, precis.
Okay.
Och sen så tycker ju vinmakarna att det är väldigt kul att experimentera med olika inslag.
Ja.
Om man vill göra ett speciellt vin ett år
så
kanske man tycker att det blir lite platt. Så vill man ju bygga ut en känsla av lite spetsig syra, lite det och lite det. Och då jobbar man med olika inslag. Och ibland kan det vara liksom bara 3-4% av någon annat vin, en annan druva.
Uh-huh.
Som förändrar karaktären, djupet, spetsen på vinet.
Ja, det låter otroligt komplext det här. Alltså
det
känns svårt att ta till sig som novisen vid spisen. Alltså,
det är en lång utbildning också att bli vinmakare.
Här har ett pH på det här. Det kommer göra att syran sticker iväg lite.
Men de är väldigt duktiga, så jag är så imponerad av vinmakare. Ja. Och det som vi har sagt också, att varje vinmakare har sin idé. Om hur vinet ska komma till, både genom jäsning och, och blandning och alltihopa. Och tycker de har kommit på den ultimata formen för att göra det.
Ja, men det här händer även, alltså, vi har pratat lite om svenska vingårdar och sådär. Man håller på med det även där.
Såklart. Där jag var med nu senast så var det på en svensk vingård.
Ja, okej. Okay. Då gjorde man likadant där.
Det var säkert 30 olika flaskor.
Ja, så det här med vinblandningar och göra det där, det är liksom, det är ett måste, så gör man när man gör.
Och i de här flaskorna var det olika tankprover då, från fat och tankar. Sen måste jag också säga så här, jag har varit med en gång tidigare, och det är säkert 15 år sedan, då jag blev inbjuden på en sån här blandningsprovning, och då fick man 5 olika viner och sa, gör det bästa av de här.
Och du skulle liksom blanda själv.
Ja. Jag tyckte jag lyckades ganska bra. Det var väldigt roligt och lärorikt, för att vinerna var väldigt olika. Några var jättebra. Det var blå druvor då, röda viner. Några var liksom väldigt tunna, och ett, vet jag speciellt, ett av de 5 var oxiderat.
Mm.
Ja, men då sa ju han vinmakaren, det var Lars Torstensson som hade den här övningen på vår svensk-franske vinmakare. Och jag sa, ja, men ni måste få med så mycket av det här oxiderat, för så är det ibland. i ett vineri eller på en vingård. Man måste bli av med de här gamla vinerna på något sätt också.
Okay.
Och då gäller det ju att man gör ett vin i året, en smart blandning.
Ja.
Så att det går åt det där också. Och där hamnar ju många också.
Mm.
Att man har inte råd att slänga 5000 liter druvvin.
Nej.
Bara för att det har glömts bort i en tank.
Nej, just det. Det är ju intressant att så här, det här vinet det har vi gjort för att vi försökte rädda liksom 5000 liter dåligt vin. Så här får du det för 79 spänn. Grattis!
Ja, de framför väl inte riktigt på det sättet, men det finns mycket som är dolt i vissa blandningar som man inte kanske hade önskat de hade hällt i där.
Ja,
men där har du ungefär grundskälen till att man blandar.
Och det måste ju då, antar jag inte, som vi pratade om, att det måste inte vara olika druvor man blandar.
Nej.
Det är så att man kan blanda jättemånga merlot då i en. Liksom.
Ja, nu har vi ju inte nämnt att det här kan ju vara antingen att man har samma druvor eller olika druvor.
Just det. Ja.
Men problemet är ju liknande.
Ja, för att även om det är samma druva så kan det vara att förra året var det jätteregnigt och det här året var det jättesoligt och då blir druvorna olika och då är det mer olika vin.
Ja, precis. Ja. Och det är spännande. Jag skulle gissa att, eller det behöver man inte gissa, att ett endruvsvin, alltså ett vin gjort på en druva som blandas ihop med olika, det måste ju vara mycket svårare. Det är mycket mer subtilt att hitta de här skillnaderna mellan olika vingårdar. Men så är det också att de, något kanske har jäst på fat och något har legat på tank och olika skördetider och sådär. Så det finns mycket att leka med.
Ja, spännande. Men jag antar att du liksom inte kan vara på varje vingård i hela världen.
Korrekt.
Och jag vet också, som är min liksom sån ständiga punkt, jag gnäller på att vinmakarna och tillverkarna och varumärkena skriver aldrig ut information som man behöver på det. Hur vet man då, eller du eller jag, att ett vin är blandat när man köper det?
Ja, det är,
dels får jag anta att alla är det då, eftersom du har sagt det. Allt är blandat.
I princip, ja. Jag har svårt att tänka mig något som inte är blandat ihop på något sätt i alla fall. Men nej, det kan man inte veta om inte det är flera druvor som står på etiketten.
Ja.
Då. Men det är ju väldigt sällan att de skriver ut det och de behöver inte ens göra det.
Nej.
I nya världen är det ju vanliga, men i Europa är det väldigt sällan. Det kanske står på baksidesetiketten hur de har gjort.
Mm.
Och är det mindre än 20% eller 15% eller 10%, lite olika, så behöver de inte ens uppge vad det är för någonting de har blandat i där.
Det är ju väldigt underligt.
Ja, men det är liksom, vinlagstiftningen är lite generös där. Ja. Så att man ska få blanda i några andra druvor om det inte räcker för att få ihop de här 100 000 literna man behöver för att sälja det.
Ja.
Och också att man ska kunna kanske ta något vin från en annan årgång som man hade lite kvar utav.
Ja, just det. Så att det vill man inte säga kanske.
Nej. Så att det är som sagt ganska generöst ibland.
Ja, just det.
Möjligheterna. Så att som sagt, alla är, men står det inte att det är tre olika druvor eller någonting på flaskan så är det förmodligen blandat ändå, kanske av några andra druvor.
Mm.
Man vet inte.
Ja, jag har hört någon gång när man har frågat på någon restaurang så här, man har köpt något vin och så står det att, ja, men det här står att det är bara Chardonnay i den här, och så frågar man, är det bara Chardonnay? Ja, så mycket det kan bli, vi tror att det är 98% ungefär, då säger man det. Så kan det vara också, att man liksom skarvar lite de sista procenten.
Jo, alltså vad det gäller vinblandningar ibland kan jag säga att vinmakaren inte riktigt koll på det, hur mycket det blev exakt, hur många procent utav den här Merlot ihop med den här Cabernet Franc eller vad det nu är. Så att det är lite, ibland går det på en höft och sen är det någon som frågar efter hur jag vill läka exakt hur många procent Merlot det är.
Kommer vi till lite kända vinblandningar sen kanske?
Ja,
som lite sådana klassiska kombos så att säga.
Självklart.
Ja, men vad bra. För den andra dumma frågan jag har på det här med blandning, eller en av många frågor.
Ingen fråga är dum,
kommer
du ihåg.
Den här kommer vara. Don't you worry. Kan man blanda vitt och rött? Håller de på med det? Det känns som att då blir man kommer en sån fransk vinpolis och skjuter den i huvudet.
Ja, men det går. Alltså, det, om man tänker rent tekniskt, så att säga,
ja, då går det.
Funktionsmässigt så är det ju svårt att blanda i ett rött vin i ett vitt vin utan att det syns.
Ja.
Då det blir det ett rosévin. Nej, nämligen. Och där är faktiskt vinlagstiftningen lite hårdare. Så att det går i princip inte inom Europa att blanda ett rött vin i ett vitt vin för att göra rosé. Det är bara champagne som får göra det faktiskt.
Ja, de får kalla det rosé-champagne fast de har petat i annat.
Fast de har petat i lite rött vin.
Ja, just det.
Men vitt vin går bra, så mycket jag vet. Och det var väldigt vanligt förr att de tog i lite grann, för att då var ju kanske rödvinerna oftare väldigt hårda och barska.
Så du menar, bara hålla rätt för termerna här, du menar rött vin är okej att ha vitt vin i, så att
ja,
säga.
Mm. Ja, och då tog man lite grann, en klassiker är ju Tempranillo som gav då Rioja-vinerna.
Just det.
Och då var det ofta lite Viura som är den gröna druvan, ja, där bland annat.
Spanskt.
Chianti, Sangiovese,
ja,
hade ofta lite Trebbiano i förr.
Okay.
För att mjuka upp det.
Aldrig hört den druvan, men den vill man ha i.
Det är kanske samma druva som man gör konjak på. Ugg Blanc.
Ja.
Var det med Råndalen, ja. Det är ju intressant. Det ska vi prata mer om. Ja. Det är mycket lustiga blandningar.
Ja, de på fifflar.
Syrah blandades då med den här druvan Viognier.
Mm.
Som nu är, står för sig själv.
Ja.
Hon är ju ganska berömd. Men då var den ganska liten förr i tiden när man blandade i det.
Ja, jag kommer ihåg att du har sagt att det var någon form av lite lyxigare alternativ druva. Liksom.
Mm, verkligen.
Men nu vanligare. Men och det här är då... eller du får rätta mig fel. För nu tänker jag mig att man har gjort ett rött, någonting rött på röda druvor och sen vitt på vita druvor. Mm. Och så blandar man ihop lite i sin sån kemistuga i källaren på sin vinmakeri. Men, kanske teknisk fråga nu, men kan man låta det jäsa ihop då?
Vadå, gröna och blå?
Ja, exakt. Ja, precis. Gröna och blå druvor då. Kan man... redan i den fasen innan det har blivit vinet så att säga, kan man blanda det?
Ja,
eller
är det också, ja, det kan man göra.
Skjut i bakhuvudet.
Men det är, i Europa tror jag inte att det är tillåtet på så många ställen.
Ja.
Men jag vet att man gjorde så för att göra roséviner på många ställen. Till exempel det berömda roséområdet Tavel.
Känner inte till.
Ja. Men det är det enda appellationen tror jag som är bara för rosévin.
Okej. Okay.
I Europa. Mm. Och där gjorde de åtminstone förr så att de jäste gröna druvor och lite blå druvor ihop.
Okay.
Så att alltså blandade druvorna helt enkelt.
Ja.
Och det förekommer nog på lite olika håll.
Ja.
Men det är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet. Okay.
Nej. Men det finns ett vin i Tyskland tror jag, som heter Rotling där det är tillåtet. Men det är undantag.
Ja, det är okej. Det är generellt, man kan säga så, nej, man gör inte det. Asterix, det finns två typ.
Ja.
Bra. Får man då...
Nu kommer svåra frågor här,
ja,
tänker
nej,
jag.
Men nu gräver vi ner oss här tills absolut ingen förstår vad vi säger och kan prata och kan lyssna. Det är så vi går liksom. Så här. Okej, man kan blanda så, men får man blanda i vingården då? Alltså då menar jag när det växer. Kan
det får man. Ja, absolut. Ja, om du bara håller ordning på färgerna.
Ja.
Gröna druvor där, blå druvor där.
Ja, jag kan göra det. Jag vet inte om sådana här skördetröskor kan det.
Nej, det är möjligt att det slinker med en och annan felaktigt.
Nej.
Men du sa det här om Tavel. Det kan ju vara mycket väl så att de har med samma vingård också. Gröna och blå druvor.
Ja.
Men det här med blandade druvor i vingårdarna, det var överallt var det så förr.
Jag tänker att det måste ju vara bra allmänt om man har så här jordbruk, så vill man ju gärna ha olika saker så inte jorden blir lika trött, har man ju hört.
Mm.
Även om det är vin så är det olika vin kanske.
Ja, jag vet inte om det blir så mycket bättre. Nej. Men det var ju en fördel att de planterade alltså kanske en druva som hade lite mer syra, en druva som hade lite mer mognad, en druva som hade lite mer sötma, om man ville ha ett sånt typ av vin. Och sen vid ett givet tillfälle så skördade man alltihopa. Och de här druvorna med de här olika karaktärerna växte i samma vingård.
Ja, okej. Okay. Säger man bara då att det är en blandgård eller kallar man det för något?
Ja, på engelska har det blivit vanligt faktiskt som field blend.
Field blend.
Ja.
Har man hört på andra drycker, tycker jag. Ja.
På franska heter det complantation.
Complantation.
Svenska kanske, samplantering.
Ja.
På tyska heter det något så lustigt som Gemischtersatz. Och det förekommer fortfarande på vissa delar. Ja. Till exempel i Österrike, i Alsace. Någon gör flera producenter. Ja. Som excellerar det och gör sådana här Gemischtersatz. Och det blir ju väldigt roligt för att ja. Då tar du alla druvorna från en vingård. Då kan man säga, då har du verkligen en druvblandning. Ja. Naturligtvis. Ja. Men också en terroir. En vingård med samma jordmån som alla druvorna kommer ifrån.
Ja, det är ju coolt. Jag älskar ju idén av det. Det låter ju stökigt liksom, när man inte riktigt har koll på, eftersom det verkar väldigt viktigt med olika mängd då av druvor och druvtyper. Jag tänker mig så här, vet man hur stora liksom glasarna har blivit av de ena eller andra? Tänk om den vita i den här samplanteringen har blivit, alltså så här, svårt att hålla koll på.
Svårt att hålla koll på, men det är också lite spännande för att man ger ju utrymme för årgångar då, kan man ju säga. Mm. För de här vinerna ska då i princip inte justeras och blandas efteråt.
Nej.
När de är jästa. Utan där jäser man verkligen hela alla klasarna från de här olika druvorna i samma tank.
Ja.
Och sen ska då vinet bara renas och klaras och buteljeras efter det.
Mm. Och det ska sägas, om man vill liksom recapa lite hur det går till i vingården, så är det några av våra tidiga avsnitt där vi går igenom hela grejen. Om det är några termer nu du hör som vi slänger oss med lite ledigt.
Jag har väl hört alla poddarna tidigare när de kommer fram till
naturligtvis.
Nummer 28.
Exakt, alla har såklart lyssnat på alla. Men
ifall det kanske finns något undantag.
Ifall att det är någon som inte har lyssnat på någon. Bra, okej. Okay. Då har vi blandat redan liksom efteråt. Vi har gjort allting, vi har blandat i tanken, vi har blandat i vingården. Vi har låtit jäst ihop. Det är väl alla sätt man kan blanda på, tänker jag. Eller?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, det tycker jag nog.
Ja. Bra.
Kan du komma på något mer? Nej,
det kan jag inte.
Vilken är världens mest kända vinblandning?
Det låter som en fråga som du ska svara på.
Ja, jag tänker att du har provat de här vinerna. Uh-huh. Det är ju slottsvinerna från Bordeaux.
De här klassiska som
klassiska du... Klassiska toppslotten där på. Och det brukar man faktiskt kalla för Médoc-blandning.
Aha.
Médoc heter halvön där i Bordeaux på den vänstra stranden.
Ja,
det ska... och de här kända slotten. Ja. Pichon, Longueville, Comtesse de Lalande som jag alltid brukar nämna.
Ja, för då får man många ord per kvadratmeter.
Ja, då får man mycket ord per centiliter.
Mm.
Och där har de ju då fem druvor, är det väl? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot och Malbec. Det är de jobbar med.
Det är alltid samma liksom.
Alltid samma. Alla har inte alla i alla viner.
Nej.
Men alla har nog Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc och Merlot.
Ja.
Oftast mest Cabernet Sauvignon.
Ja.
Och sen nästa Merlot och sen använder man Cabernet Franc för att kanske mjuka upp det, få lite mer örtighet i det hela.
Ja.
Och sen slänger de i några procent Petit Verdot eller Malbec.
Jaha, de jävlarna.
Om de behöver. Ja. Nej, men alltså de känner att karaktären behöver fixa. Och det räcker med alltså 2-3% av någonting.
Ja.
Så kan man märka skillnaden. Jag har ju känt på den röda vinen de har haft, Viognier, rånvin, att det var 2%.
Oj, jag märkte.
Man känner lite av den här lilla doften, karaktären utav.
Det är lite av vinvärldens chili flakes, är det du försöker säga?
Ja, kryddsättning.
Eller muskotnöt kanske.
Ja. Men har du tänkt på någon annan druvblandning sådär som är känd?
Jag tror jag skulle kunna fundera på komma på det, men det är, så här är det ju alltid stillestånd i huvudet när man säger på rak arm och jag inte har skrivit ner något sen innan. Så nej, kommer inte på några självklara.
En känd druvblandning är det som kallas för GSM.
Ja, det är teckning med mobilen, va? GSM-teckning. Ja.
Grenache, syra och morvädre.
Grenache, syra och morvädre.
GSM.
Ja.
Initial.
Är det något man har då?
Förkortning.
Södra Frankrike också?
Ja, precis. Du känner igen druvorna.
Norra Spanien?
Ja, det är väldigt
Spanien.
Vanligt. Nej. Grenache är förvisso en spansk druva, Grenache, men nej. Utan i södra Frankrike, rakt ner mot Medelhavet och ner i Languedoc.
Ja.
Mot spanska gränsen alltså.
Det är en druva, Grenache är en druva jag har lärt mig att jag tycker om.
Mm.
Så här ska jag ska minnas. GSM.
GSM.
Kan du tänka på den här teckningen innan man hade 4G och 3G och sånt. GSM-teckning. Så vad sa du? Grenache, syra och den här...
Morvädre.
Morvädre kommer jag aldrig minnas. Men,
nej, men M.
Ja, kan det komma. Den är traditionell.
Det är en traditionell fransk druvblandning.
Ja.
Som har blivit väldigt uppskattad och gjort då Grenache.
Ja.
Men Grenache förekommer i de flesta viner i södra Frankrike. Det.
Mm. Och, förlåt, finns det några mera?
Det finns massor.
Ja.
Hela världen är full av... Men det här är ju ganska kända druvblandningar då som är som ett recept.
Ja, okay.
Men den häftigaste är ju i Rhône, eller kontrasten kan man säga i Rhône. I norra Rhône har man nästan bara, på den röda vinen då, en druva och det är syra, den blå druvan.
Mm.
Men i södra Rhône, om man är i påvens nya slott, Château Neuf du Pape, där är det tillåtet med...
Kokain i vinet.
Nej, men 18 olika druvor får man blanda.
Oj.
18 olika, du kan tänka vilka möjligheter och vilket pyssel en vinmakare. Nu är det inte alla som använder alla 18, men det är tillåtet. Och det är både blå och gröna druvor.
Oj, jag måste man ha någon form av doktorshatt i kemi för att klara av det här, känns det som.
Ja, åtminstone doktorshatt i tålamod.
Ja, det är också. Det tänker jag att man får med kemihatten i och för sig.
Det kommer med hatten.
Ja.
Och där är många, så Grenache finns ju både en blå och grön variant.
Mm.
Så att det är mycket sånt, till och med en rosé-variant tror jag, alltså gris som man säger.
Aha.
Mellan rött och grönt.
Ja, jag fattar. Okej, så att, bra. Fråga också, har för traditionen vi är inne på, det vill bli väldigt mycket Frankrike här känner jag, men det är kanske där man är mest känd för blandningarna helt enkelt.
Ja, och det har de ju ofta styrt genom de här appellationerna, vilka druvor som får användas helt enkelt.
Ja.
Så att det har inte varit möjligt att göra, jag vet inte hur det gick till, men de var väldigt tidiga i Chateauneuf-du-Pape att få till en appellation där nere, så att de bestämde väl själva att vi vill ha alla druvor som finns.
Mm.
Så får folk göra ett vin som de önskar. Det känns lite grann som nya världen.
Ja.
Där bryr man sig inte så mycket om. Man kan branda liksom
skjut i taket och köra.
Riesling med Chardonnay, med Trebbiano och vad som helst. Ja. Det finns inga som helst regler för vad man får eller inte får blanda.
Så att, fransmännen var sacre bleu, c'est typé så här, apropå traditionellt franskt, champagne känns det som att de har blandningar.
Vi nämnde ju det innan med det här att blanda in lite rött vin, men det är ju det. Jag har varit med en gång när man blandar, alltså de stilla vinerna. Champagne är ju som vi vet ett mousserande vin och bubblet kommer ju på flaskan.
Ja. Jag gillar att du försöker förklara att champagne är stilla vin, men olika delar av Råndalen, det skickar du kör på tåget. Champagne är, det är bubblor i det, bra.
Det blir bubblor när de jäser en andra gång.
Mm.
Men innan det så blandas det ju till en färdig dryck och då blandar man stilla viner, Vin Clair.
Mm.
Och det har jag varit med om hos Bollinger. För ett antal år sedan. Och då fick vi blanda själva liksom 20-30 olika. Men sen fick man reda 20-30 på...
20-30 olika bad?
Olika viner.
Ja.
Olika... Det var ju både blå och, som du vet, blå och gröna druvor som man använder om man gör det riktigt. Men de är ju jästa till vitt vin, så alla vinerna var ju vita.
Ja.
Men det är liksom olika druvor, olika vingårdslägen, jästa på tank, jästa på fat. Det blir en förfärlig massa kombinationer till slut. Om jag inte minns fel, så den årgången i alla fall bestod standardkuvén som vi pratar om, bestod av 250 olika blandningar. Viner alltså, ja. Och då, när man gör en non-vintage som standardchampagnen är, så får man ju blanda lite olika årgångar också.
Okay.
Så bara det att man använder gamla viner också och lägger i för att få lite karaktär gör ju att man expanderar möjligheterna enormt. Och då blir det 250 olika.
Kostnaderna också?
Absolut. Det är ett himlas jobb. Men jag tror att de har kul.
Ja, jag är med. Ifall ni undrar vad som liksom låter i bakgrunden, är det inte att vi andas väldigt högt. Det är att det blåser väldigt mycket för övrigt. Så
någon gång ska det göra det.
Någon gång ska göra det. Men okej, otroligt spännande. Alltså man får ju också en liten inblick i varför champagne är en sån lyxprodukt. Kan inte jag bara köpa en sån Prosecco för 59 spänn? Jo, det kan du. Men nu har de hållit på väldigt mycket med då 250 olika. Då blir det dyrt.
Ja, och druvorna kan ju kosta flera hundra kronor kilot från de dyraste lägena om man inte äger vingårdarna själva. Så att det blir väldigt dyrt i slutändan och det är man imponerad över. Överhuvudtaget är jag väldigt imponerad av blandningar och non-vintage. Att det inte är någon årgångsbestämning utan man försöker varje år göra det bästa vinet som man har lust till. Jag har till och med föreslagit att de skulle göra det i Bordeaux, men det tycker inte vinfolk är så himla kul.
Har du föreslagit
det?
Du ringde, att det skulle
göra, göra så bra vin man kan. När man får använda lite olika årgångar varje år. Och det var faktiskt en känd vinproducent som för 20-30 år sedan föreslog det här. Och han gjorde det några år. Men,
fransmännen tyckte att det här var...
Nej, det finns några Bordeaux-viner som de gör, men de blir ju lite billigare.
Då vill
men
jag ha det.
Folk älskar ju årgångar och diskuterar årgångar.
Och det, såklart. Det är en intressant värld, vinvärlden. Liksom kombinationen av innovation och traditionalism liksom lever samtidigt på ett underligt sätt. Så här. Dels ändra ingenting. Här går vi liksom barfota och gör samma som vi gjorde med någon som heter Lyck på 1723.
Mm.
Eller så är man bara helt tokig och liksom gör vad som helst. Det här liksom lever parallellt.
Ja, det blir väldigt polariserat många gånger.
Ja.
Och det är ju väldigt polariserat också mellan vad vi pratar om, hantverksviner, som det här är, och i den andra änden, industriviner.
En schysst Castillo de Gredas.
Ja, något sånt. Och de görs ju på högteknologiskt sätt. när man har nya innovationer för att skapa godare viner, snabbare, bättre, ja, hållbarare, allt.
Just det. Ja, så här då. Eller är det någon mer druvblandning du vill ta upp för övrigt?
Ja, jag kan prata om massor av druvblandningar. Ja. Men jag tycker att nu de som lyssnar, de kan ju titta sig om i vinvärlden, ja, på sina flaskor där hemma och tänka, vad är det för druvblandning egentligen? Och ofta kan man ju googla fram, ja, det. Antingen på Systembolaget där det står mer om druvorna, eller på importörens hemsida eller på producentens hemsida, som ofta har sån här fact sheet då med information om allt. Hur det är gjort och vilka druvor och vilka procentsatser som det är blandat.
Ja, det funkar också den här Vivino-appen om man gillar det.
Ja,
det är de också ganska bra för det, även om den inte alltid är rätt.
Ja.
Får man nu vinblandningar, man blandar vin. Får man blanda i...
Får man blanda in kokain?
Ja.
Nämndes.
Det var inte specifikt det, men det kan vara det jag menar. Men jag tänkte, får man blanda i något annat än vin i vin, så att säga?
Nej.
Vatten?
Nej, faktiskt inte ens vatten.
Får man inte?
För då blir det nämligen inte riktigt, då blir det en smaksatt dryck.
Okay.
Vatten kan göra det smaksatt. Uh-huh. Och det finns en producent som just ville blanda ihop rött och vitt vin.
Ja.
Det finns en dryck, ett vin, som inte blev ett vin då.
Nej.
Som heter Deep Roots, där de har gjort det. Men då hällde de i en droppe vatten.
Ja.
Och då blev det nedklassat från vin, men de fick sälja det i alla fall.
Aha.
Hade de inte hällt i vattendroppen så hade de inte fått sälja det överhuvudtaget.
Kunde de inte ljuga om vattendroppen?
Jo, men då hade det ju inte fått säljas. I och med att de hällde i en vattendroppe så blev det vinbaserad dryck, som det heter då, i EU-lagstiftningen.
Aha. Men det där är ju väldigt intressant. Öl, om man tittar på så här öl, vilken öl den är egentligen, så står det ju alltid bara så här humle, vatten och inget trams typ. Där får man i vatten och kallar det öl, men vin får man inte ha något annat än druvorna i då.
Nej.
Det är väldigt spännande. Intressant att det kan bli så mycket vätska. Ja.
Ja, det är mycket vatten i druvorna. Så.
Ja.
Men en lustig sak är att som man får smaksätta om man pratar om det, är att man får ha rostade ekfat.
Ja.
Och det kan man säga, det är en form av smaksättning.
Ja.
Rostade toner, det är inte direkt någonting som har kommit från druvan.
Nej, det är väldigt
så
intressant.
Så det där är lite ett undantag. Och det har jag ju kollat lite grann varför det är så. Det var väl för att fransmännen tyckte det var okej, för de var de som uppfann de här faterna, eller gallerna.
Mm.
Medan
mycket
italienarna...
Mycket som kommer tillbaka till det, att varför fick man göra så här? Jo, fransmännen tyckte om det, så att det blev så.
Ja, och italienarna var ju lite efterblivna, så att de hann inte med någon vinlagstiftning, för de har ju oftast örter i.
Mm.
Bland annat malört var mycket vanligt.
Aha. Vad heter det då om man är malört?
Vermut.
Vermut?
Ja, det är kryddor och sånt. Så.
Ah.
Så man hade ju kunnat tänka sig att de italienarna hade varit lite snabbare där och kunnat vara tillåtet att ha lite örter i ett vin. Och fortfarande kallar det vin.
Just det, för martini och sånt där, det är en vermouth, eller hur?
Ja, ja, precis. Och det var ju så vinerna smakade förr på romartiden.
Ja, okej. Okay,
de blandningarna.
Nu dricker man det bara, man får lägga det på is och med massa socker, då kan man tänka sig.
Men det finns faktiskt en Barolo som då blir vinbaserad dryck, för den är blandad med kinin och annat sånt, som en tonic ungefär.
Ja.
Det heter Barolo Cinato. Det är riktigt kul dryck.
Ja, men det, skulle du säga att det är vin?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Om du är snäll kan du få smaka en efter programmet.
Ja, det får jag göra. Då ska jag vara snäll nu, resten av delen. Okej, och då hamnar man i en annan lista på Systembolaget som ingen kollar på. Jag har aldrig kollat på avdelningen smaksatt vin, eller vad du kallade det.
Nej, Systembolaget kallar det smaksatt vin. I EU-lagstiftningen så ska det upp på olika språk och kallas för vinbaserad dryck.
Ja, okay.
Kul namn.
Jätteroligt. Men på Systembolaget har jag sett att det finns något som heter smaksatt vin.
Ja, eller står det under övrig dryck eller övrigt vin eller någonting sånt där. Det är som glögg ungefär.
Ja. Vad ska du gå och köpa? Jag ska kolla lite på övrig dryck, vad de har, så får vi se.
Ja, det är svårt det där.
Ja, bra.
Nu har vi sagt allt.
Sista frågan. Kan man blanda lite hemma själv eller?
Har du gjort det eller?
Nej.
Häxblandning?
Ja, jo, det kan ha hänt någon gång.
Men det är inte med vin kanske?
Päronsprit.
Nej, jo, svar ja. Och det är jätteroligt. Jag har haft sådana övningar faktiskt.
Ja.
I vinklubbar lite då och då. när jag inte kommer på något annat. Nej. Så ber jag dem köpa en ren Cabernet Sauvignon, en ren Merlot, en ren Cabernet Franc och något annat. Ja. Och sen så kan de själva få blanda ihop sitt Médoc-slottsvin.
Sen går du ut i rummet och läser en bok eller någonting.
Ja, men det är roligt, för då förstår man ju hur svårt det är att blanda ett vin.
Ja.
Precis, man kan leka vinmakare hemma.
Ja.
Och jag brukar ofta blanda ihop två viner som står i kylen.
Ja,
du vet att jag har en del viner som står där öppnade sedan några dagar eller vecka eller ibland flera veckor.
Ja, nej, men du brukar ha en som väldigt, den är inte så snygg, så står liksom en flaska och så har det varit någon etikett på, men den är så sliten. Och så står det bara liksom en tuschpenna vin på.
Ja, men det är sånt
jag livsfarliga.
Matlagning.
Ja, precis. Kan man ha, och det har ingenting med det här avsnittet att göra. Om, man, om vinet är oxiderat, tycker du det är okej att ha det i mat då?
Ja, det tycker jag väl.
Jaha, bra. Det var
men prova att blanda ihop. Alltså det, ibland blir det så himla heligt i Sverige.
Uh-huh.
Man får inte göra med vin och det är så fint och dyrt och sådär. Så att det är absolut inte. Men varför inte det? I vinländerna gör de det ofta. Du har, jag har Pinot Noir och en Cabernet Sauvignon kvar. Två slattar, slå ihop dem.
Just det.
Gör din egen blandning hemma.
Ja, men det måste ju bara vara för att Sverige är ett ganska ungt vinentusiastland. Då måste man liksom följa reglerna innan man kan bryta dem på något sätt.
Så är det. Ja. Lite rädda för det.
Men då tycker jag vi stänger luckan
blandningen.
Och gården och ja, landar planet för idag. Eller?
Vad det var ett blandat avsnitt.
Ja, ja det var det. Ja, men kanske lite mer så både smalt och brett på något sätt. Jag känner att jag måste kolla upp några termer här i efterhand. Men vi avslutar och sen ses vi om och hörs om 2 veckor igen, eller hur?
Absolut, ja. Hemskt gärna. Tack för det.
Toppen.
Hej då.
Hej då. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.